Första avsnittet här ska det handla om det värsta som finns. Det fulaste som finns. Det som man blir mest upprörd över att det finns. Och vi rör oss alltså i en tid rent kalendermässigt. Är det 2 månader efter jul? Det är mer också. Ungefär så här långt efter när vi firar jul, det är ju inte säkert att det var den ursprungliga tiden för Jesu födelse, men ungefär 6 veckor efter Jesu födelse så frambars han ju i templet. Och i det sammanhanget, förmodligen strax därefter, så kommer de här vise männen till Jerusalem och till Betlehem, och det får ju till följd de här grymma barnamorden i Betlehem. Det finns ju många vackra julkort. Det finns ett av den holländska konstnären Peter Bruegel. Ett motiv som aldrig kommer att finnas med i en serie julkort någonsin. Det är för att han har skildrat barnamorden i Betlehem. Och det stör ju hela julstämningen om man skulle låna sig till ett sånt julkort och skicka det till någon, va? Det går ju bara inte det. Vi vill ju ha ljusen och granen och den goda maten och allt det andra fina och mysiga omkring julen. Men barnamorden, det läser vi inte ens i julevangeliet. Ändå så står det faktiskt. När Matteus skildrar Jesu födelse, så det är ju han som tar med den här skildringen av massakern i Betlehem. Och det är ruskigt, men det är därför jag väljer det här, därför att det går rakt in i vår tid så aktuellt. Strax före jul så hände ju detta grymma att någon eller några gick in i en skola i Pakistan och sköt ihjäl 132 barn. Så Betlehemsmorden upprepas gång på gång genom historien. I dagens Irak, Syrien, IS, alltså IS-rörelsen som far fram på ett mycket grymt sätt. Och det var också strax före jul, för bara 2 år sedan, som en skola i Newton i Connecticut i Amerika drabbades. En ung man går in och skjuter ihjäl, jag tror det var ett 20-tal barn och 6 vuxna. I en plats på en ort, Newtown, som ansågs vara en av Amerikas tryggaste ställen att bo i. Rent statistiskt så var brottsstatistiken så låg så folk flyttade dit för att få försäkra sig om lugn och ro runt knutarna. Och så hände det där. Och då måste man ju fråga sig, kunde det hända där? Kanske det skulle kunna hända i Gånghäster, eller i Borås, eller i någon trakt i närheten här. Det är en obehaglig insikt som smyger sig på. Alltså, kan det hända var som helst där det finns människor? Skildringen av Jesu födelse och händelseutvecklingen i Betlehem, den ställer oss inför väldigt svåra frågor, men som vi måste ställa oss. Varför valde Matteus, som var en av Jesu lärjungar och en av apostlarna, att ta med det här traumatiska händelseförloppet i Betlehem? Hade det inte varit bättre att liksom bara förtiga det, och vi hade bara fått haft den här söta berättelsen om babyn i krubban som herdarna kom till? Folk kan ju mena när man läser Matteus berättelsen att om bara inte Jesus hade blivit född i Betlehem, så hade inte de här gossebarnen behövt massakerats. Och så blir det nästan Jesu fel att han föddes där, så att det här onda skedde. Och det kan verka så stötande och störande för oss. Men Bibelns texter försöker aldrig vara insmickrande och lägga till rätta saker och ting så att det ska kännas bra hela vägen. Liksom. Utan Bibelns texter, de är väldigt opartiska. De skildrar livet sådant det är. Det är goda såväl som det onda. Och det är just därför som det inställer sig en rad besvärliga men fullt berättigade frågeställningar. Varför kunde inte Jesus till exempel ha blivit född innan eller efter Herodes död? Om Herodes hade hunnit dö innan Jesus föddes, då hade ju inte den här befallningen behövt gå ut om att döda alla gossebarn i Betlehem. Men Jesus föds liksom datummässigt lite fel där, för Herodes levde fortfarande. Varför kunde inte stjärnan som ledde de här vise männen till Jerusalem ha lett dem direkt till Betlehem? Så hade de inte behövt ta den där dumma omvägen via Jerusalem och träffa kung Herodes som senare utfärdade den här befallningen. Då hade ju också, ja, så man kunde tänka sig så här att ängeln, om det nu måste hända att de kom först till Jerusalem och till Betlehem sedan, varför uppenbarade sig bara ängeln för Josef så att han och Maria och Jesusbarnet han fly till Egypten? Varför inte alla andra unga familjer som hade relativt nyfödda gossebarn? Varför fick inte de också en varningssignal så de också han fly innan Herodes soldater kom till Betlehem? Förstår ni problematiken här? Så kan man ju fråga, vad fanns Gud i allt detta? Hur kunde han tillåta det här? Och när jag ställer den frågan så uppstår genast en rad djupare frågor som kommer oss väldigt nära, om vi ska vara ärliga. Hur kan människor, det vill säga sådana som oss, som du och jag, handla så barbariskt som Herodes soldater gjorde på befallningen de där veckorna efter Jesu födelse, eller om det var ett par, tre månader, vi vet inte exakt. Men då måste man fortsätta och fråga sig så här. Hur kunde det hända i Newton 2012 eller 2013? Och hur kunde det hända i Pakistan nu i december månad? För att inte nämna det som händer just nu när vi sitter här, kanske borta i norra Irak. När små barn drabbas, ständigt drabbas. Eller i norra Nigeria med Boko Harams framfart där. Hur kan det hända liksom gång på gång i vår historia? Jesu födelse i Betlehem har faktiskt ett svar på de här djupaste frågorna. Ja, det är djupast sett den problematiken som orsakade julens stora händelse. Jesu födelse, Guds sons människoblivande. Det var därför han kom, det är för att det var ett rådande mörker. Det var därför vi behövde ljuset att komma in i vår värld. En frälsare, en räddare ur ondskan. Och i Betlehem är det lika som Gud genom Jesus, genom det här nyfödda gossebarnet, öppnar mot offensiv mot ondskans härsmakter. Och det här lilla barnet är en frontsoldat. Herodes ondskan, han var liksom ondskans hantlangare på den tiden. Sen har han avlösts av många ondskans hantlangare genom historiens gång. Och före honom fanns det många och efter honom har det funnits många. Och det verkar som att Herodes blev snabbt medveten om det allvarliga hotet som det här nyfödda gossebarnet i Betlehem utgjorde. Marias son var inte bara Marias son. Marias son skulle bli stor och kallas den högstes son, hade ängeln Gabriel sagt. Och han skulle ärva sin fader Davids tron och vara kung för evigt. Det var vad ängeln Gabriel hade sagt till Maria. Och det var också vad herdarna kom och vittnade om, att de hade hört änglaskaran förkunna ute där på Betlehems ängarna, och Maria hade gömt i sitt hjärta. Marias son var inte bara hennes son, han var ju också Guds son. Ja, han var fridsfursten som skulle komma att skapa och skall skapa en slutlig fred på jorden och krossa ormens huvud. Men det här uppdraget skulle visa sig bli mycket kostsamt. Och redan i Betlehem så är det som om döden stakade ut vägen för honom. Redan vid hans födelse så blottar ondskan sitt fula ansikte. Han var alltså bara 40 dagar enligt judisk tradition när han frambärs i templet. Och då kommer ju tillstädes den här gamle pensionären Simeon, som hade fått veta av den helige ande att han inte skulle behöva dö förrän han hade sett Guds frälsning. Och så kommer han på den heliga andes inrådan den dagen in på templets förgårdar. Och det står det förmodligen många unga par med sina nyfödda barn för att frambära dem åt Herren och helga dem som allt nyfött skulle göras enligt lagen på den tiden. Men den heliga ande leder Simon direkt till det här unga paret från Nazaret. Och han går fram till Maria och Josef, fanns där. Kan jag få hålla den här pojken i mina armar? Och han inger väldigt visst förtroende, så de överlåter Jesus barnet i hans armar. Och han säger, där han står med detta nyfödda gossebarn: nu kan du låta din tjänare fara hädan i frid, för nu har mina ögon sett din frälsning, som du har skänkt oss för att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Och så tillägger han, när han lägger tillbaka barnet i Marias famn, så säger han också: Maria, genom ditt hjärta ska ditt svärd gå. Och vi tror att han syftar profetiskt på den stund då Maria skulle stå vid korset och gråta över sin sons död. Det var ju hennes son som hängde där. Men denne är satt, säger han också, till fall eller upprättelse för många, och till ett tecken som ska bli motsagt. Men det började i glädje naturligtvis. Vilka föräldrar blir inte glada över ett nyfött barn och den förstfödda sonen? En oerhörd glädje. Och så kommer hedarna och bekräftar den här glädjen. Den var väl befogad. En glädje som ska uppenbaras för hela folket. Det är han, det här lilla barnet. Och så kommer de till templet den här dagen och föra Simons profetia. Men det är alltså en tid senare, vi vet inte exakt hur lång tid det har förflutit, när de visar männen. Vi vet inte om de var tre heller. De var minst två, men de kanske var 10, kanske var 20. Kungar kommer från Österlandet till Jerusalem, och så de säger till Herodes då: vi har kommit för att hylla den nyfödde judakonungen. Och han får ju en chock, denne Herodes, denne maktgalne person. Jo, vi har sett hans stjärna i öster. Han har blivit född, och nu är vi här. Tala om för oss var han finns. Och Herodes blir ju nervös. Men han vet ju att det finns judiska profetior, alltså gammaltestamentliga profetior om Messias. Och han kallar in de skriftlärda och han frågar: säger gamla testamentets profetior någonting om var judakonungen ska födas? Ja visst, säger de på rak arm. Han ska födas i Betlehem, för det står det i Mika kapitel 5, vers 2. Om de skulle kunna ha versreferens på den tiden, det hade de inte. Men de visste att det var en Mika bok som skrev det 700 år före Kristus. I Betlehem. Och då blir de glada, de vise männen, att nu har vi fått orten klar för oss. Vi ska ge oss kanske en dryg mil söder om Jerusalem bara, va? Då inställer sig, tycker jag, en besvärlig problematik här, för att inte ens Jerusalems skriftlärda och präster och det religiösa etablissemanget, som var så väl förfarna i skrifterna och hade undervisat i många år om den kommande Messias och visste var han skulle födas, och så kommer det konungar från fjärran land och säger: nu har vi sett hans stjärna, var är han? De följer inte med de vise männen till Betlehem. De förhåller sig helt likgiltiga till den eventuella Messias som de egentligen väntade på och hade gett sin muntliga bekännelse till. Och Herodes naturligtvis, han känner sin makt hotad på något sätt. Kan det här vara sant? Så förställer han sig och låtsas vara vänligt inställd till det nyfödda gossebarnet och säger: kom tillbaka till mig så fort ni har fått adressen, så att jag vet var han finns, så att också jag kan komma och tillbedja honom. Men det var redan nu alltså som mörkrets makter satte sig i upprorisk rörelse genom just redskapet Herodes. Och mörkrets härar har sedan dess, och egentligen tidigare också, genom hela vår mänskliga historia, alltid gått fram genom varje generation. Det finns ingen generation av människosläktet som kan svära sig fri från ondska. Tyvärr är det så. Och under det sista århundradet av vår civilisation, i vårt Europa, kan ni tänka er, det har de största grymheterna begåtts historiskt sett någonsin. Två världskrig har vi varit förmögna till och dödat över 100 miljoner bara i de krigen. Så vad ska vi säga? Herodes tålde i alla fall inga tänkbara rivaler. Och han var fullt kapabel till de grymmaste av mörkrets gärningar. För att kväsa varje antydan till maktanspråk som kunde konkurrera med hans makt. Han hade redan gjort sig av med flera släktingar. Han hade gjort sig av med sin egen hustru Mariamne. Och det hade tydligen förhärdat hans hjärta ännu mer. Senare dödade han också två av sina söner. Kan ni tänka er? För han misstänkte att de var ute efter tronen. Och rykten om hans grymheter spreds över romarriket. Så till och med kejsar Augustus där borta i Rom lär ha yttrat att det är tryggare att vara en gris än en son i Herodes hushåll. Så dåligt rykte hade han. Så plötsligt en dag så kommer då de här vise männen och stör hela maktkonstellationen. Och det är så tragiskt att de som borde vara de första att hasta till Betlehem borde ha varit de som kunde sin bibel. Men det visar också på det här andliga mörkret som rådde på den tiden när Jesus föddes. Att man inte var mer intresserad att kolla upp om den här profetian verkligen hade gått i uppfyllelse. Nej då, man stannade i Jerusalem. Och de här vise männen är de enda som beger sig den här dryga milen ner. Det var ju ingen lång sträcka heller. Herodes hade planen klar. Det här får bara inte hända. Och i hans hjärta brann redan vreden över att någon nyfödd liten unge skulle kunna hota hans konungsliga makt. Det fick bara inte hända. Och han ämnade sätta mycket grymt stopp för det här. Och det är precis som om det som nu kommer att hända i Betlehem på ett skrämmande sätt visar sig varför vi behövde Jesus. Varför vi behövde en räddare från mänsklig ondska. För så snart han som kallade sig för världens ljus hade fötts in i vår historia så avslöjade vi som mänsklighet genom Herodes och hans soldater vårt djupa skräckinjagande mörker. Ett mörker och en vrede som ytterst sett har sitt upphov i honom som Jesus kallade en mandråpare, en mördare från begynnelsen. Och han har i alla tider sökt hantlangare för sin ondska. Och ytterst sett är hans vilja att döda Guds avbild, gärna så tidigt som möjligt. Och det läser vi om ju redan i första Mosebok direkt efter syndafallet. När Gud säger profetiskt till ormen, jag ska sätta fiendeskap mellan dig och din avkomma och en av kvinna född, kvinnans avkomma. Men det ska komma en dag då den konflikten slutgiltigt ska liksom upplösas, komma till sin lösning genom att en av kvinna född ska krossa ormens huvud. Men i processen själv blir stungen i hälen. Vi anar här kanske ett prototyp till ett litet embryo till Jesus seger på korset. Där han krossade ormens huvud men själv blev så att säga dödligt sårad. Man går tillbaka i den bibliska historien så har vi många tillfällen där den utlovade säden, den utlovade släkten, alltså Messias släkten, var utsatt för förintelseangrepp från ormens sida så att säga. Gå bara tillbaka från Jesu tiden 1400 år. Ja, lite mer får du gå tillbaka. Och du har fara, du har Israels folk nere i Egypten. Och när inte man längre visste vem Josef och de 10-12 stammarna som hade kommit ner och förökat sig var och hade vuxit sig så stora som folk så kände sig fara och hotad. Och fara och iscensätter en utrotningsstrategi. Där han först säger att alla gossebarn som föds, hebreernas gossebarn, ska dödas. Hebreiska, eller de barnmorskorna får den orden och de sköter inte den orden som ni vet. Och då kommer det nästa påbud. Alla nyfödda hebreiska gossebarn ska kastas i Nilfloden. Och hade den planen lyckats så hade ju det inneburit att den hebreiska rasen hade och folket hade utrotats. Eftersom det inte skulle ha funnits unga män så småningom att gifta sig med. utan bara kvinnor. Det var väldigt slut och subtilt, men det var ormens list redan där. Men det kan aldrig, ormens list har aldrig kunnat göra Guds plan om intet. Och det är nästan, ja, det är ironiskt, för att inte säga humoristiskt, att Gud ur själva Nilfloden hämtar upp räddaren för Israels folk, Mose. Och faraos egen dotter blir hans amma. Så detta slavfolks kommande räddare växer upp i faraos hov och får den utbildning som man behövde för att kunna teckna Moseböckerna bland annat. Va? Så ormens list genom farao på den tiden och faraos grymhet att döda alla hebreiska gossebarn kunde inte om inte göra Guds plan, så inte heller Herodes på Jesu tid när han var nyfödd. Han ville gärna döda honom. Men han lyckades inte komma åt sitt mest eftertraktade offer. Men det finns slående likheter. Och det är många gånger senare i Israels historia som det händer såna här händelser där folket skulle kunna ha blivit utrotat. Inte minst när de är i fångenskap borta i Persien. Och ni vet det här, Esters bok. Det gick en kungörelse ut att alla judar i hela det stora riket skulle dödas på en enda dag. Nåväl, så står det här i egentligen, om ni har biblarna så är det ju Matteus 2 vi befinner oss i. Och det står om Rakel, att hon begråter sina barn, syftande på Israels 12 stammar. Det är ju i Matteus kapitel 2. Och varför drar Matteus fram Rakel i det här sammanhanget? Det är ju Jeremias som citerar Rakel, eller som Matteus citerar när han säger: ett rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan, Betlehems mödrar sörjer sina barn och låter sig inte tröstas eftersom deras barn inte längre finns till. Ja, såklart. Varför drar han fram Rakel? Ni vet att Jakob gifte sig ju först med Lea. Men det var ju inte hans älsklingshustru, utan det var ju Rakel. Men när Rakel föder sin första son Josef så gick det visserligen bra. Men när hon sedan föder Benjamin så blir hon så sjuk och hon lider döden där i barnsäng. Och hon begråter Benjamin, sin andra son. Och Jeremia beskriver det profetiskt. Han tar upp hennes klagan då. Och så tillämpar han det på mödrarna i Betlehem. Som begråter sina döda gossebarn vid Jesu födelse. Varför just Rakel? Jo, han ser Rakel som en stammoder till det folk som utsattes för ormens angrepp genom Herodes nu. Så att Rakels sorg ger som ett profetiskt eko ända in i tiden så långt som kanske 1500-1600 år framåt i tiden. Och det visar hur mörkrets välde känner sig hotat av den släkt som ska framföda Messias i historien. När han ändå blev född slog Satans rike till för att till varje pris röja Jesus ur vägen. Och Herodes soldater skickas ner till Betlehem. Och här avslöjar vi djupet av vår onda natur. Hur mycket vi behöver. För Herodes soldater var ju människor som dig och mig. Hur mycket vi behöver någon som kan förvandla våra hjärtan. För att vara helt säker på att Jesus barnet verkligen skulle dödas vid det här tillfället. Så sätter Herodes gränsen vid 2 år. Alla under 2 år. Gossebarn. Och inte bara i Betlehem utan också trakten där omkring. Och det rörde sig nu visserligen på den tiden om en mycket liten by. En oansenlig by. Som Mika också sa. Du juda, du Efraim, Betlehem som är så ringa för att vara en av juda byar. Ja, men du är en liten by. Ja, men ur dig ska en furste som kommer från evigheten uppstå. Så det var en liten by kanske på en 800 invånare. Vilket innebär rent statistiskt att man tror kanske ett 20-tal gossebarn under 2 år. Men det är tillräckligt för att vara fruktansvärt direkt med ett barn. Alltså. Så det är ingen ursäkt, men det, man kanske tror att det var massor, men det var kanske ett 20-tal, nog så illa. Men kan man verkligen säga, som jag sa inledningsvis, att om inte Jesus hade fötts hade inte det här hänt? Ja, kanske. Den scenen inte hade utspelats i Betlehem, men de här 20 barnen som jag refererade till i Newton i Amerika för 2 år sedan hade ju hänt ändå. Och de 132 barnen i Pakistan strax före jul som dödades i en skola hade ju dödats ändå. Och genom hela historien massor av såna tillfällen. Så, och nästa fråga som antyder, varför varnade inte Gud de där mammorna och papporna till andra gossebarn så de också hann fly innan Herodes soldater kom? Men då inställer sig en större fråga. Om Gud hade skyddat barnen i Betlehem, varför skyddar han då inte alla barn? Alltid så att säga. I konsekvensens namn. Varför ska barn idag behöva fly från krigshärjande länder som Irak, Syrien? Varför kan inte Gud beskydda dem där de finns just nu? Eller, för att låta frågan bli mer närgången. Vilka är det som orsakar de krig som gör att barn måste fly? Eller, varför ska barn behöva svälta ihjäl i vår värld idag? Vi vet att det finns mat tillräckligt för alla. Det gör det. Rent tekniskt skulle vi kunna fördela matresurserna. Eller om man ställer frågan annorlunda. Vilka är det som gör så att det inte blir en rättvis fördelning på matresurserna? Eller varför ska barn behöva drabbas av sjukdomar när vi vet att det finns medicinsk hjälp att få för så många fler än vad som nu sker? Om det funnits en rättvis medicinsk fördelning. Eller om vi låter liksom här frågorna krypa oss ännu närmare. Varför ska barn behöva mobbas på skolgårdarna i vårt moderna, utvecklade Sverige? Eller i lärarrummen också sker det mobbning. Eller i lunchrummen på andra arbetsplatser. Men nu talar vi om barnen. Varför ska slagsmål förekomma redan i sandlådan? Varför ska barn behöva höra nedsättande och kränkande omdömen om sig själva ifrån de vuxna? Ifrån lärare och andra vuxna. Varför ska barn behöva dö när, till exempel, varför skulle barnen behöva dö när det malaysiska flygplanet sköts ner över Ukraina här i höstas? Ser ni, hur svårt det blir att dra gränsen. Var får det onda liksom säga hit, men inte längre? Var och vilken ålder ska vi säga? Ondskan finns där och den drabbar per automatik oskyldiga. Varför ska barn behöva se och höra när föräldrar och andra vuxna kränker varandra i ett hem? Eller se sin pappa misshandla mamma? Varför ska de behöva se sånt? Varför ska barn behöva se och höra nyheter på tv och radio om hur barn i andra länder far illa och våldförs på? Dödas i Kongo och Irak just nu. Ni ser att vi allvarligt oroas av de här frågeställningarna. Vi tycker, nej men det här är ju inte klokt att det är så här. Och det bevisar en sak, att var i vilket sammanhang jag än skulle anföra de här exemplen så skulle människor bli upprörda. Det bevisar att alla människor är överens om att det finns någonting som är i grunden fel i vår värld. Vi samtycker till att så här borde det ju inte vara, men så här är det. Och det är knappast barnens fel. Händelserna i Betlehem med sina ständiga upprepningar genom historien visar att det grundläggande problemet kanske finns i den mänskliga naturen. Även hos sådana som dig och mig. Nå, hur ska man förklara det här annars? Eller hur ska man förklara det? Om man inte räknar med någon gud alls, alltså har en rent materialistisk, sekulär världsbild, då finns det ingen slutlig grund för att egentligen beklaga sig över det onda. Tänk på det. Allt är ju bara vad det har råkat bli. Det har råkat bli så här. Under historiens gång. Vi är djur, möjligen stadda i en utvecklingsprocess. Men vi har kvar de här aggressiva reaktionerna. Och därför så händer grymheter. Jag tog med en bok här av Conrad Lorenz. Den heter On Aggression. Den handlar om aggression. Det är en djurpsykolog som försöker förklara det mänskliga beteendet utifrån när vi tidigare var vilda djur. Och då försvarar man sitt revir, som ni vet fåglar och djur gör. Och om det då kommer in en artfrände på ditt territorium, då slår du tillbaka med all kraft för att jaga bort den varelsen. Så gör ju fåglar, så gör ju vilda djur. Och det är så vi gör när vi krigar. Alltså är det förklarat. Vi känner våra gränser hotade, alltså slår vi tillbaka. Eller som det var 2 10-åriga pojkar i Norge för en del år sedan som dödade en 5-årig flicka. Kommer ni ihåg den händelsen? Och det är just näst, nej men sånt här får inte hända. Och då ropar man in förklaringsgrunder till det här. Och eftersom det inte finns någon gud så måste man förklara det utifrån evolutionspsykologiska förklaringsmodeller. Och då var det en psykiatriker jag läste artikeln i GP som förklarade det på det här sättet. Ja, det var så här, sa han. Måste ha varit så här att de här 2 10-åriga pojkarna, de upplevde att det här är vårt revir. Och så kommer in en flicka, 5-årig flicka, in på deras revir. Och de med de här juriska urminnesfunktionerna slår tillbaka så våldsamt på den här flickan att hon dör. Ja. Är det godtagbart? Det stör lite grann. Va? Men egentligen är det ju logiskt utifrån ett evolutionspsykologiskt perspektiv. Det onda finns som ett resultat av att vi är som vi är. Och det finns... Utifrån en sån världsbild finns ju heller inget hopp om det godas slutliga seger. Det onda finns här och det visar sitt fula ansikte varenda dag i vår värld. Vad har vi för hopp om att det en gång ska kunna övervinnas? Inte om inte Gud finns. Och samtidigt är det sant att bara om Gud finns så blir det onda ett problem. Bara om man säger det finns en god Gud. Ja, men varför finns det ondska då? Säger man direkt. Så det är bara när du blandar in Gud i din världsbild. En god Gud som du får problem med det onda. Med det ondas existens. Och så säger artisten till mig. Hur kan du tro på en Gud när världen ser ut som den gör? Varför ser världen ut som den gör om det finns en god Gud? Och jag brukar ju visserligen då säga, om inte Gud finns, varför ser världen ut som den gör då? Ja, just det. Då står det tillbaka på en reflektion omkring den mänskliga naturen. Det är ju vi som skapar vår värld. Det är vi som gör det. Det är ju inte fåglarna och rådjuren som bestämmer krigen som vi för. Men utifrån en materialistisk världsbild så finns det ingen grund för att slutgiltigt ondgöra sig över det onda. Och det finns heller inget slutligt hopp om att det goda på något sätt ska segra i slutändan. Paradoxalt nog är det endast den världsbild som räknar med en god Gud som får problem med det onda men som samtidigt kan se ett hopp om det goda slutliga seger. Den bibliska berättelsen låter oss förstå att Gud inte bara kunde åse alltså ondskans framfart hur som helst. Det är för att han älskar den mänsklighet som han har låtit komma till stånd på jorden. Därför tog han det oerhörda steget från tronen till krubban och blev som en av oss, dock utan synd. Men fick genast erfara som ett nyfött gossebarn, alltså en våldsam ogunst ifrån mörkrets makter i samarbete med människan. med Herodes framför allt. När han kom till sitt eget så sa vi inte välkommen. Hans egna ville inte ta emot honom. Hans egen värld. Det står till och med att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset. Därför att deras gärningar var onda och de ville inte komma till ljuset för att deras gärningar skulle avslöjas. Precis som när jag åkte från Karlstad då och bilen hade stått ut ett par nätter och jag såg att det hade kommit en massa smuts. Jag var tvungen att stanna och tvätta rutorna. För solen avslöjade de lortiga rutorna. Så känner vi oss avslöjade av ljuset. Så var det med människosläktet. Så är det med Jesus när han belyser vår inre natur. Därför var hans födelse i Betlehem så provocerande. När jag förberedde de här tankarna från Matteus 2 om barnmassakern i Betlehem så kom jag över en artikel om Adolf Eichmann. Och ni som är lika gamla som mig, ni kommer ihåg att Adolf Eichmann, det har ni läst många om i historieböckerna förstås ändå, var ju ingenjören till Auschwitz och miljontals judars död i koncentrationslägren. 1945, när kriget var slut, så lyckades han fly bort ifrån Tyskland och höll sig gömd i Sydamerika. Ända fram till 1959, då Israels underrättelsetjänst lyckades hitta honom i Argentina. Man fängslade honom, man förde honom till Jerusalem och ställde honom inför rätta. Och det var en rättegång 1959-1960 där som hela världen liksom följde i nyhetsmedia. Och då var det var ju många vittnen där som hade varit med i lägren och sett honom och visste att han var den som skötte pekpinnen för avrättningarna, så att säga. Då var det ett ögonvittne som när han står i vittnesbåset och ser Eichmann stå där mitt emot honom i sina simpla fångkläder. Det här vittnet ifrån Auschwitz brister i gråt och börjar snyfta och så högljutt och faller sedan avsvimmad till golvet när man får ta ut honom. Och då antog man ju naturligtvis att det var många traumatiska minnen som kom upp i hans medvetande som gjorde att han bröt samman på det sättet. Men så säger han i en tv-intervju efteråt, det var inte alls på det sättet, utan det var så här det förhöll sig. När jag stod där i rättssalen och såg Eichmann stå där mitt emot mig, helt avklädd sin nazistiska glans. För när jag hade sett honom i koncentrationslägren i Auschwitz, där han hade varit, då betraktade jag honom som en varelse av ett helt annat väsen än jag själv i sin nazistuniform och så där. Och nu stod han där, så avklädd och naken, och jag insåg, men hjälp, han är ju precis en människa som mig. Och jag fick en sån chock, så jag började gråta, för jag tänkte, om han kunde det där och jag och vi är likadana, tänk om jag också skulle kunna bli en Eichmann. Det var den chocken som drabbade honom. Och det här är ju en ruskig insikt. Skulle vi kunna, om vi växte upp i 1930-talets Tyskland och bli utsatta för den propaganda som barnen blev utsatta för redan i skolan och så vidare, kunna bli bödlar i koncentrationslägren och så göra vårt dagsverke där med ett x antal tusen om dagen och så gå hem och gulla med våra barn, vilket de gjorde. Finns det en sån dubbel natur inom oss? Det är faktiskt Bibelns dystra diagnos. Vi är kapabla till det goda, men vi är också kapabla till det ytterst onda. Jag tillstår i alla fall detta. Att jag tror att jag skulle kunna bli en tjuv om miljöomständigheterna funnits för handen. Jag skulle kunna ljuga. Jag vet hur man gör när man ljuger. Och det är lättare för mig att vara missunnsam än generös. Och hela den skalan som Jesus drar upp till i Markus 7, Det är inifrån människornas hjärtan som det onda kommer. Hat kan föda mord, till exempel. Åtrå kan föda äktenskapsbrott, till exempel. Så säger han. Så hjärtat måste åtgärdas. Det är en dyster diagnos. Men Jesus säger, jag har inte kommit för att döma. Jag har kommit för att frälsa. Åtgärda den här problematiken. Så inför Gud är alla våra kläder fläckade och i behov av rening. Även om vi inte har gjort Eichmanns dåd. Men det var därför han kom. Världen skulle inte se ut som den gör. Och barnen skulle inte behöva vara rädda om inte människan tillät mörkret husera i sina hjärtan. Så vem ska vara kung i våra hjärtan? Herodes eller Jesus? Ja, det är klart ingen vill ha Herodes. Självklart ingen. Men Bibelns diagnos låter oss ändå ana ett släktskap med honom. För den som kan hata sin broder kan faktiskt bli en mandropare. Om miljöomständigheterna finns för handen. Så kampen om herraväldet, den pågår ständigt inom oss. Och Betlehemsundret, det innebär att Gud blev en del av sin egen värld för att befria oss från ondskans herravälde. Han visste att det skulle kosta honom allt. Och han visste också att Herodes skulle lyckas med att döda många. Men han lyckades aldrig att komma åt sitt mest eftertraktade byte, den nyfödde gudasonen. Men i längden skulle han inte lyckas undkomma, eller hur? Under sina 3 år på den offentliga scenen blev han själv flera gånger hotad till döden. Han kom till sin egen hemstad Nasaret och man tog upp stenar för att dö. Nej, man försökte störta honom utanför den branta bergssluttningen där, för han blev så vred på hans predikan. Va? Kommer ni ihåg? Man ville döda honom, hans egna grannar. Han sa att innan Abraham blev till så är jag. När han ville försvara sin eviga natur och de tog upp stenar för att stena honom till döds. Men man kunde inte, för en stund var ännu inte kommen. Men motivet fanns det redan och det grodde sig allt starkare inom hans fiendeskara. Men ingen kunde skada honom förrän hans tid var inne. Men när man närmade sig tiden, då säger Jesus, nu är stunden kommen. Människosonen ska överlämnas i hedningars och syndares händer och han ska dömas till döden, korsfästas. Men på 3:e dagen ska han uppstå igen. Och kampen var hård i ett Getsemane när vapenskramlet hördes, och då skulle han kunna ha flytt som med hjälp av Josef och Maria en gång, eller hur? Sprunget som de andra av hans, ja, alla lärjungarna gjorde, försvann över Olivbergets kullar som bortskrämda får. Ingen var kvar. Alla sprang. Ensam var han kvar. Och vi band hans fridsamma händer. Och vi skuffade honom i nattens timmar till den ena skenrättegången efter den andra. Och genom Pilatus så fick vi honom piskad. Med de romerska hemska piskorna. 3 långa flätor med järnskrot in knutna så det repade djupa fåror i hans rygg. Och man slog de där 39 obarmhärtiga slagen. Så det står i en profetia att vi plöjde djupa fåror i hans rygg. Och han kommer ut och Pilatus tror sig vara av med honom när han säger, titta vad illa han är, se människan. Korsfäst honom, ropade vi då. Samma mörka makter som iscensatte gossemassakern i Betlehem plöjde nu djupa sår genom Jesu rygg, och vi tryckte ner en törnekrona så att det rann små bäckar av blod över hans ansikte och blandade sig med soldaternas spott. Vi spottade på honom också. Och vi slog honom med en pinne, med en påk. Men han stod där med förbundna ögon och vi sa, profetera, vem var det som slog dig? Så behandlade vi Guds son. Och samma mörker, kan man säga, lägrade sig över Golgata kullen. Det var precis som om solen förstod bättre hur allvarligt detta var. För solen dolde sitt sken och jorden bävade under bördan av honom som bar all vår samlade ondska. All min ondska, kan du tänka dig, all Hitlers ondska, all Herodes ondska. Och då tycker vi, nej men det är någon rättvisa för det att vara Guds kärleks nåd utan gräns. All, hela, det står inte bara Jesu blod täcker min synd, utan hela världens synd. Det är kraften i Jesu blod och det är vad vi behövde och ingenting mindre. Så mörk var den dagen, så lång var den fredagen. Satan trodde sig ha inregistrerat sin största triumf när Gudasonen hängde där på korset. Äntligen, äntligen. Vi missade honom i Betlehem, men nu, äntligen, är vi av med honom. Men det var inte så. Guds plan översteg till och med Satans list. Aldrig har någon morgon varit så ljus som den tredje dagens morgon. När den grydde och daggen glänste i segerglädje utanför den tomma graven. Stenen var bortvältrad. Herodes kunde döda gossebarnen i Betlehem, men aldrig det hopp som var knutet till honom och som nu uppfylls genom uppståndelsens ljuva morgon, en evig seger över både synd och död. Så, Herodes och mörkrets makter ska inte ha sista ordet. Det är den tomma graven, liksom en bekräftelse på. Han må härja hur han vill och tro att han har makt att göra det, men det ska sätta stopp för en dag. Det barn som Herodes jagade, det är han som ska ha sista ordet i historien. Barnet från Betlehem, född för vår skull, död för vår skull, uppstånden för vår skull och för hela världens skull. Han kallas underbar i råd, väldig Gud, evig fader, frids första. Och så är det några igång här som tror på honom. Morden i Betlehem eller Pakistan eller Newton eller någon annanstans kan trots allt få ett helt nytt perspektiv när vi tar in det här, de här historiska händelserna. Det hopp som Kristi kors och den tomma graven utgör är helt unikt i den mänskliga historien. Finns ingen annan religion, finns ingen annan filosofi som kan tillhandahålla någonting i närheten av det hopp som Jesu tomma grav innebär. Det hoppet gäller också de gråtande föräldrarna i Pakistan, i Newton och i Betlehem längre tillbaka. Orakels tårar. Det finns en tröst. Det finns en tröstare. Det finns ett hopp. Både för fattiga herdar och visa män. Det hoppet gäller oss här nu, i vår tid, i vårt Sverige. Det gäller till och med Herodes och andra despoter genom historien. Om de bara vill ta till sig det hoppet, så finns det även för dem en tröst, en förlåtelse, en rening. Så stor är Guds nåd, så hög som himlen är över jorden. Ty Jesus Kristus, den rättfärdige, han är försoningen för alla synder. Var någon annanstans kan du hitta en sådan tröst? Ett sådant hopp. Var? I vår svenska kalender så kallas fortfarande den 28 december för vänlösa barns dag. Det är ju till minne av det här. Va? De oskyldiga, de som inte hade något försvar och som kördes över av Herodes grymheter. Och de kallas i den tidiga kyrkohistorien för de första martyrerna. Sen har det kommit många martyrer. För fientligheten har pågått mot kvinnan och hennes säd, som det står. För Satan en frenetisk krigföring. Så står det i Uppenbarelseboken. Eftersom han vet att hans tid är kort. Han vet att han inte kommer att kunna hålla på hur länge som helst. Jag var i Etiopien för ett par år sedan senast. 60 kyrkor brändes på bara några dagar. Det var precis som De här onda makterna tog över vissa fanatiker och plötsligt så var de kristna de som skulle nedgöras. Men samtidigt som vi fortsätter att uppröras över förföljelser så upprätthåller tron på Jesus att rättvisa ska skipas. Vi tyckte det var så fel det som hände i Betlehem. Det är så fel det som händer i IS just nu, där borta. Det är så mycket som vi tycker, det är ju fel. Ja, det är det, säger Gud. Men rättvisa ska skipas. Och det verkar som om det är särskilt allvarligt att förgripa sig på barn. Sorgen får sitt berättigande av evangeliet. Det är gott det, va? Jesus säger, saliga är ni som gråter nu. Ni ska få le. Men det finns en berättigad gråt över att världen ser ut som den gör. Så gråt nu. Förstå att göra det. Men ve er som ler nu som om ingen fara vore på taket. Ni ska få gråta. För ni har en felaktig prioritering i er livsfilosofi. Fridsfursten ska komma och han ska döma världen med rättvisa. Han själv som blev orättvist behandlad och oskyldigt dömd till döden. Han ska föra de oskyldigas talan. Det är hoppfullt. Och alla som på något sätt betjänat mörkrets makter ska avkrävas ansvar. Rättvisa ska skipas. Ingen ska komma undan. Hämnden är min, säger Herren. Vi får överlåta den åt honom som dömer rättvist. När Jesus smädade han inte igen. Han överlämnade, till och med han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. När den dagen kommer. Jesus uttalar strängast tänkbara virop redan över dem som har förlett någon av dessa mina minsta. Av de små som tror på mig. Hur mycket allvar. Han säger det vore bättre för dem att en kvarnsten hängde som halsen och de sänktes till havets djup. Än fick fortsätta med förförelse. Hur mycket allvarligare då för dem som bragt något oskyldigt barn om livet. Det känns skönt att rättvisa ska skipas en gång. Men det känns ännu bättre att Gud i första hand vill ge nåd. Han älskar att vara nådefull. Han älskar att ge förlåtelse, rening och ett nytt hjärta. Där han får bo med sin frid. Ja, jag är världens ljus, säger han. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Han är som morgonstjärnan som tänds i våra hjärtan, som en påminnelse och en försäkran om morgon skall gry. Vår upprördhet är befogad, våra tårar är befogade, men vår tröst är också befogad, vår hopp är befogad. Vårt hopp är säkrare än döden. Ty graven är tom. Jesu grav är tom. Halleluja. Amen. Lovat var ditt namn, Jesus. Vad vi älskar dig. Vad vi känner att vi knyter och kan knyta med förtroende allt vårt hopp. Och vårt enda hopp till dig. Vad annars finns det? Till vem skulle vi gå? Vem kan annars lösa den här problematiken om en ond värld? Om inte du gör det. Och du kom in i världen och du satte ditt finger på det som vi är överens om. Det är ont. Ja, säger Herren, det är ont. Och jag hatar det onda. Men jag ska också se det till att rättvisa ska skipas. Och det goda ska segra. För att jag har segrat över ormen och hela hans härsmakt. Lovat var ditt namn, Herre. Ge denna känsla av seger och tröst och hopp till oss som är här ikväll. Det finns de som är här lite trötta och tillknösta av livets omständigheter. Och tycker kanske just nu att livet inte är rättvist. Man drabbas av saker som, varför ska jag behöva? Varför ska vi och vår familj behöva? Så kan nog de flesta känna, Herre, du vet det. Du kunde själv ha frågat och du sa, om det är möjligt, låt mig slippa korset. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och din goda vilja är god för oss, Herre. Så hjälp oss att inte tro att vi måste försöka smita ut bakvägen. Utan hjälp oss att gå igenom frestelsen, gå igenom prövningen. Och veta att du är mästare att utvinna någonting gott ur det. Som du gjorde av Jesu kors. I Jesu underbara namn.